På vägen in hit idag så körde jag egen båd. Och ibland så går himlen går ihop med vänt. Alltså blir det lite svårt att se ibland när allting flyter ihop så här länge. Så när jag körde där så satt jag och grunna på predikan. Och ser ju prickar och fyrar och olika farleder, olika riktningar. Och precis så är det inför en förkunnelse. Förkunnelsen kan ta olika riktningar beroende på hur jag väljer att angripa texten. Är du med på det? Det behöver inte vara fel, alltså hur jag än angriper, utan det blir bara olika riktningar. Och jag tänkte när jag körde in, vad har jag för riktningar då? Hur ska jag angripa detta? Det som var glasklart häromdagen var inte längre så glasklart för mig. Men jag har ändå en riktning. Och jag kommer att återknyta lite grann till för två veckor sedan när jag predikade. Då jag försökte lansera med en så här apologetisk touch. Alltså att förklara och försvara den kristna tron. Det kommer jag att knyta an till, kan jag säga. Så den gången så talar jag både om alltså det som låg på Esras hjärta i Esra 7. Esra hade ju vänt sitt hjärta till Herren för att studera Herrens lag. Och så hade han tänkt att leva efter den. Och så har han tänkt att undervisa den också. Men då behöver han ju leva i ordet. Det är ju väldigt viktigt. Så uppmaningen då var att hålla sig nära ordet. Inte släppa den utan hela tiden krampaktigt hålla fast vid ordet. Och sen så hade jag med en sån här känd apologetisk text som är från första Petrus. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Så för att kunna svara och förklara så behöver du hålla det nära ordet. Det är liksom en grundpremiss. Så det finns många bibelord som stöder det här med trons försvar att förklara. Och det finns till och med bibelböcker som börjar med den här approachen. Som vill förklara för sina mottagare. Och i detta fallet oss som är här. Så vi tar nästa bild. Här är två texter. Det ena är från Lukas och den andra är från Apostlagärningarna. Och Lukas vill visa någonting här nu. Ja, det är det här jag menar nu med olika riktningar. Jag kunde valt en helt annan riktning. För då hade jag nog kanske valt att... Alltså många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss. Så som det har berättat för oss av de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig. Högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Alltså här berättar han någonting i inledningen. Många har försökt göra detta, men nu har jag valt att göra det i ordning för dig. Inte bara skriva ner, utan jag har valt att göra det i ordning också. Och du ska veta det som jag har valt att göra i ordning, att den är tillförlitlig. För den bygger på ögonvittnesskildring. Här finns en sanningshalt med. Eller som alltså man betonar sanningen i det. För du kan till och med undersöka det. Ungefär så. Och så fortsätter han i Apostlagärningarna. För det är typ samma författare. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himmelen efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Hade jag valt en annan riktning här nu så hade jag kunnat välja att packa upp allting som Jesus gjorde och allting som han sa. Men inte det vi ska göra nu. Men det stämmer ändå, det han sa och det han gjorde. Det går så här. Det finns en harmoni emellan det som Jesus säger och gör. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Här förklarar han och försvarar liksom uppståndelsen och säger, här finns det vittnen, mina vänner, som styrker världshistoriens viktigaste ögonblick. Det här är en apologetisk inriktning. Och Johannes, han har ju kanske en liten annorlunda beskrivning, men han går ju igenom 7 stycken tecken eller under, om man säger så. Bland annat när han gör vatten till vin. Han ger mat till 5000. Och han går på vant också. Det här händer och det berättar han om. Men Johannes förklarar också varför det är med. Och då måste jag ju läsa här nu. Jag kan inte memorera alla bibelord i huvudet. Det kan jag inte. För i Johannes typ 20. Snart ska jag säga exakt. Och 30. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Och nu förklarar Johannes varför de är med. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ser det anslaget här nu? Han vill förklara vad det handlar om. Och vi har ju gått igenom Hebreerbrevet under hela sommaren här nu. Det är sommaren. Sommaren. Vad ska jag säga om den nu då? Hebreerbrevet. Jo, men alltså den är ju så apologetisk som den bara kan be. Där han verkligen vill visa på någonting som är så mycket större än det som har varit. Jesus är ju uppfyllelsen av allt det här. Under 10 veckor så har vi gått igenom det. Och det visar något ofantligt stort. Det jag trodde skulle vara... Om vi tar nästa bild. Det här som jag började känna lite funderingar över. Vem adresserar jag det här till just nu? För om uppmaningen tidigare är att hålla sig nära Guds ord. Och så tar vi kopplingen med att du ska ständigt vara beredd att svara var och en som ber dig att förklara det hopp som du har. Och så kanske vi själva inte närmar oss ordet för att vi inte är nära ordet. Hur ska vi då kunna svara på frågor som andra ställer? Och hur ska vi kunna svara på det om vi själva inte är grundade i ordet? Det är ju den primära källan som vi har för att veta någonting om Jesus. Så dessa frågor, eller de är, vad säger den? Inte frågor utan antaganden. Eller, man säger så här om Bibeln och om tron ibland. Både de som inte tror, men också vi som tror. Att Bibeln är svår. Ja, det tror jag det. För tar du bara ett stycke eller en vers ifrån en bibelbok och så tar du ett annat ord bara här. Jag fattar ingenting. Ja, det tror jag det. För det finns en helhet, mina vänner. Om vi bara tar två stora feta pilar så lägger vi den ena pilen i Gamla testamentet som pekar, vi säger att detta är korset nu då, den pilen pekar ditåt. Så tar vi ett karbonpapper och lägger den på pilen så tänker vi att det är Bibeln. Så vi läser Bibeln och så vi kan se igenom vilket håll pilen pekar åt. Är ni med? Så pekar hela den pilen åt korset. Så går vi hit bort. I Nya testamentet så pekar den tillbaka på korset. Den bilden ska vi ha när vi läser Guds ord. För Gamla testamentet pekar ju fram emot någonting. Och Nya testamentet pekar tillbaks på korset. Vad betyder det här nu i mitt liv? Det som Jesus har gjort här. Vilka konsekvenser får det i mitt liv? Den bilden kan vara bra att ha. Och då blir det inte så svårt. Enskilda texter, ja det är svårt kanske ibland. Men det behövs packas upp. Det behöver läsas i sitt sammanhang. Och gärna hela bibelboken. Ja, men den är så gammal, säger många. Bibeln är så fruktansvärt gammal. Ja, den är gammal. Men det är totalt irrelevant i sammanhanget. För om vi tar Nya testamentet som är unikt på så många sätt. Så är det så kort tid ifrån själva händelsen när det utspelade sig. Alltså det är så nära den här ögonvittnesskildringen tills det blev nedtecknat. Den tiden, den är alltså... Det är världsrekord i antika skrifter, om man säger så. Och det styrker trovärdigheten så otroligt mycket, mina vänner. Så att den är gammal, ja, det gör ingenting. Ja, men det är ju flera tusen år, det gör ingenting. Det har ingen betydelse. Nej, om vi ska backa eller till det Gamla testamentet eller Nya här nu då. Har det gått över 2000 år nästan. Gör ingenting. Utan vad som är det viktigaste, det är från det har hänt tills det har blivit nedtecknat. Och det är sjukt kort, kan jag säga. Den är inte trovärdig. Det finns också som ett argument för att det är svårt att närma sig Bibeln. Den är inte trovärdig. Nej, jag vet att det var nudda vid det förra gången. Ja, jag vet inte hur jag ska jämföra och peka med det ens, men alltså, om vi tar ja, vad som helst. Lägger bara tomt papper, säger vi. Rätt på gulvet här. Så får det symbolisera några kopior av antika historieverk som har hög trovärdighet i forskning, ibland vetenskap. Inga bekymmer. Det finns 10 kopior, säger folk. Om vissa skrifter nu då. Massa trovärdighet. Och så lägger vi Nya testamentet jämte det pappret som har hög trovärdighet. Som ska symbolisera typ 8 stycken kopior eller 10 eller kanske 12 i vissa fall. Så är vi 5000 kopior av Nya testamentet. Vi förstår att den 8 högen bleknar ju. Ingenting kan jämföras med trovärdigheten när det kommer till Guds ord. Ingen annan skrift har en så högt bevis. Är ni med? Alltså det är trovärdigt. Det är det högsta trovärdigheten du kan tänka dig. Saknar relevans för vardagen. Finns också som ett argument för att kanske inte läsa eller inte vilja närma sig Guds ord. Det saknar relevans. Ja, om vi inte förstår det universella i Johannes 3:16 så kanske vi inte förstår det individuella heller i det här. Den har vi ju hört så fruktansvärt många gånger. Så den ska vi höra igen. Så älskade Gud världen, alltså alla människor som befinner sig på jorden. att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Världen blir ju det universella här nu. Och det individuella är var och en som tror. Ser ni det? Det är väl klart att det, att den har relevans för vardagen. Det har all relevans för vardagen. Och att han gav sitt liv på korset för ett par tusen år sedan. Det har all betydelse. All betydelse i världen har det. Och det gör all skillnad i världen. Den är högst tillämpbar och relevant. Ett annat argument är att den ger skuld. Bibeln ger skuld, känner många. Då tar vi ett stort, fett suddgum. Ta bort det. Vi tar bort skuld. För den ska inte ge skuld. Den ger inte det. Bengt predikade någonting förra vega och talade om det här oket. Kom in under mitt ok, säger Jesus. Du ska inte bry dig om människors ok eller något annat som vill tynga dig. Jag läser det och. Vill du det? Ja, kära vänner. Var det Matteus 11 tror jag? Frågar jag försynt ännu? Nej, gjorde det. 11 och kan vara 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ge den skuld. Nej. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mild och min börda är lätt, säger Jesus. Jesus har inget tungt ok att lägga på dig. Han har ingen börda. Det är ju han som vill lyfta av bördan. Det är ju han som lyfter bort skulden ifrån dig. På grund av korset. Högst relevant. Högst tillämpbart i vardagen, mina vänner. Hinner inte eller orkar inte att läsa. Det är ingen konstpaus utan jag tänker. Faktiskt. Hinner inte och orkar inte. Alltså på fullast allvar så har vi lika mycket tid allihop. Det är bara det hur du prioriterar och använder din tid. Faktiskt. För kan du lägga en timme i vega på ett gym? Ja, då skulle du kunna säga att då kan du lätt lägga två timmar på att läsa Bibeln. Inga bekymmer. Inte av skuld eller någonting. Utan för att du vill lära känna den uppståndne. För att du ska få en fördjupad relation med Jesus. För att han ska ge dig ett tilltal i den situationen som du befinner dig just nu. Börja med ta en kort bok då. Filemon, typ 25 verser. Gjort i ett andetag. Sen kan du ta Jesaja. Nej. Men det är en skatt, mina vänner. Det är en skatt och det är en rikedom. För Herren gav en uppmaning till Josua. Han sa att låt inte den här boken vara skild ifrån dig. Begrunda den, meditera över den. Både innan gymmet och efter gymmet. Nej, dag och natt. dag och natt. Anna Bibeln, lev Bibeln, vär nära ordet. Få sitta vid Jesu fötter och ta emot åt det som han har ger. Av det som han har att ge. Han har bara gott att ge Jesus. Han vill lyfta bort skuld och skam. Bibeln är tillämpbar, trovärdig, allting. Den är gammal, ja, men det gör ingenting. Men Guds ande, när han får vara med och påverka, så blir det nytt, mina vänner. Se, jag gör allting nytt. Och så får universum, skapare och herre och frälsare vara med och göra någonting i var och ens liv. Då kan du vara beredd på att svara var och en som ber att du ska förklara det som är det bästa i ditt liv. Då kan du säga att Jesus, han har kommit in i mitt liv. Han har kommit in och förvandlat mig och gjort en ny riktning i mitt liv. För det är en personlig Gud vi har att göra med. Ja. Jag får fortsätta nästa söndag. Ja, men jag stannar där, tror jag. Men att få leva nära ordet, det är en ynnest, mina vänner. Det är en förmån som vi har. Ta vara på den. Tack himmelske far för ditt ord, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Tack, Herre, att vi får be dig att du ska dra oss nära dig, Herre. Så vi får lära känna dig ännu mer, Herre. Till förvandling för oss själva, men också till en förvandling där vi är, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att en liten stund med dig, Herre. Det har stor verkan, Jesus. Det förändrar väldigt, väldigt mycket, Jesus. Hjälp oss att förstå denna rikedom, Herre, som vi har i dig och i ditt ord, Jesus. Tack att vi får lära känna dig genom den heliga skriften, Herre. Och hjälp oss, Herre, och hjälp mig att hålla ditt ord högt, Herre. Hjälp mig och den som vill, likt Daniel och hans vänner i Daniels boken, Herre, att inte vika sig när det blir påtryckningar runt omkring, Herre. Utan att det får vara, att de får vara en förebild för oss, Herre. Att det är dig som vi böjer våra knä inför och inte viker oss för människor, Herre. Tack att du ger styrka och kraft, Jesus. Tack att vi får be om din välsignelse, Herre. Över oss var och en, Jesus. Över denna församlingen, men över alla trossyskon runt om i våran värld, Herre. Det ber vi i ditt namn, Herre. Amen.